Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mexes drawn across. France are in trouble now. Fall back. Oh, and he's hit the post. The substitute, Larsson, makes sure. Sweden 2. France 0. Seb Larsson of Sunderland. And a poor French side.
Målet som vi hörde precis mot Frankrike i EM 2012 är ett av de sex mål som Sebastian Larsson gjort på sina närmare 90 landskamper. Faktum är att Larsson under Erik Hamrén var den mest använde spelaren av alla. Och han borde kanske vara eftertraktad i det nya landslaget som Jan Andersson bygger. Men en skada har satt stopp för hans medverkan. Och faktum är att han har gått från att ha varit mycket eftertraktad under Lagerbäcks sista år till att på senare år vara den spelare som varit kanske mest ifrågasatt av alla, framförallt från supporterhåll. I den här podden berättar Sebastian Larsson hur han upplevt kritiken från supporterhåll och att han inte på något sätt gett upp tanken på spel i blågult framöver.
Jag har inga planer på att tacka för mig i landslaget. För första gången på 9 år tror jag inte. Jag har aldrig missat någon trupp eller någon samling på 9 år. Så det var skitkonstigt att sitta hemma första gången på 9 år och titta på landslaget.
Förutom landslaget pratar Sebastian Larsson även om livet i England och Sunderland där hans kontrakt går ut i sommar. Och även om det ryktats om att han kan vara på väg hem till Allsvenskan. Allt från AFC till IFK Göteborg och AIK har kopplats ihop med mittfältaren. Så verkar en återkomst till Sverige inte ligga högt på dagordningen.
Det är inget jag siktar på att göra nu eller till sommaren. Jag känner mig inte redo med att lämna fotbollseuropa och den bästa nivån. Där känner jag att jag har en hel del kvar att ge.
Och i podden tittar vi tillbaka på hans långa karriär där han gått från ungdomsproffs i Arsenal till etablerad Premier League-spelare under många år. Och det står klart att det verkligen är ett nålsöga Larsson lyckats ta sig igenom för att nå dit. Hur många av dem som tillhör din årsgrupp är kvar i elitfotbollen?
Just min åldersgrupp, så ingen i England. Ingen i England vad jag vet.
Utöver detta avhandlar vi det svenska misslyckandet i sommarens EM. Hur det kommer sig att han räknas som en av ligans bästa frisparksskyttar men aldrig fick slå frisparkarna i landslaget. Och hur världens största fotbollscirkus, Premier League, utvecklats under hans 16 år i England. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
31.
Bor?
I norra England.
Familj?
Fru Tina, 2 barn, Nelly och Saga.
Yrke?
Fotbollsspelare.
Utbildning?
Inte mycket. Årskurs 9.
Lön?
Är nöjd med den.
Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare?
Messi.
Vad är din största fotbollsupplevelse?
Får man säga 3?
Ja, absolut.
Landslagsdebut, Premier League-debut och vinna cupen med Birmingham.
Vilken skulle du klassa som den egenskap som du beundrar mest hos motståndare på planen? Vad är det mer du kan känna? Wow, det hade jag velat ha.
Speed.
Vilket är ditt favoritlag, för jag utgår från att du har något?
Arsenal.
Hur mycket skitsnack är det på plan?
Det varierar väldigt. Mer förr än vad det är nu. Mer förr.
Vad är det värsta du har hört?
Ja, det är väl inte riktat till mig, men det är när folk börjar prata om andras fruar och lite sådana saker som man tycker det är lite väl lågt.
Vilken egenskap har du tränat mest på själv?
Tillslaget.
Vem vill du ta med dig till en öde?
Min fru och mina barn.
Vad får dig att ljuga?
Oj. Inget specifikt. Jag tycker inte jag ljuger speciellt ofta faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är väl, ibland kan det väl man undanhålla vissa saker för barnen, för deras bästa.
Vilket yrke är du glad att du slipper jobba med?
Ja. Något yrke där det handlar om att gå upp väldigt, väldigt tidigt på morgonen.
Vilken talang hade du velat ha utöver att spela fotboll?
Musik. Jag hade kunnat vilja lira musik, för det är fullständigt värdelös på.
Vilken är din favoritsvordom?
Den jag använder mest är nog fan.
Vad står det på din gravsten?
Det står mitt namn helt enkelt.
Last on this free kick with Richardson. It's Larsson's ball whipped in. Oh, it's gone all the way through from Seb Larsson. And the FA Cup tie has a goal at last. Larsson's free kick finds the back of the net brilliantly. 1-0 Sunderland.
Det vi hörde en beskrivning av var ett av Sebastian Larssons många frisparksmål under hans långa karriär i England. Hans känsliga fot har gett honom ett rykte som en av de mest effektiva frisparksskyttarna på de brittiska öarna. Men nu var det länge sedan han kunde visa upp den. En envis skada har hämmat honom i nästan 2 år, och han har missat större delen av den här säsongen efter en operation i somras. Det har ryktats om allsvenska klubbar nu när kontraktet går ut till sommaren. Men nyss tillbaka från skada verkar Larsson själv fast besluten att stanna ute i toppfotbollen ett bra tag till. Vi träffas ju på Sunderlands träningsanläggning. När den här podden kommer ut så är det ju annandagen. Det är ju en speciell dag i England, får man säga, fotbollsmässigt. Vad är det som är så speciellt med matcherna på annandagen?
Ja, nej, men det är helt enkelt tradition här i England. Jag menar, annandagen då går man och kollar på fotboll. Man tar med sig sina nära och kära och barn och går och tittar på fotboll. Och jag tror ofta det är så, även om ens lag inte har hemmamatch, så ser man till att ta sig till någon lägre division. Det är liksom, det är en så stark tradition. Ja, det tror jag aldrig. Man pratar om eventuellt att ha vinteruppehåll i England och så, men jag tror aldrig man kan ta bort annandagen. Den är för viktig för folk här.
Hur är det för er spelare? Vad betyder det för er?
Ja, men inte något jättespeciellt tycker jag. Jag har ju varit här så himla länge, så för mig spelar man fotboll på annan dag. Det är inga konstigheter. Man reser ofta iväg på juldagen, bor på hotell, så lirar man fotboll annan dag. Men det är klart att man märker på de som kommer hit och första gången och tycker att det är jul liksom. Vi ska åka på hotell när man ska fira jul och hit och dit. Det tar nog något år för folk att fatta att det verkligen är så, men för en annan som har varit här så länge så är det bara, det är vanligt, det är så min jula.
Just att du har ju varit här sedan du var 16 år, vi konstaterade det precis med pressdamen i Sunderland, att sommaren så har du varit här i England halva ditt år, och du har ju också sett den här utvecklingen för Premier League. Hur har man upplevt det inifrån? Jag menar, ni är ju en enorm industri idag.
Ja, det är ju det. Jag vet inte, det är inte alltid man reflekterar så himla mycket när man är mitt uppe i det. Och som du säger, i sommar är halva mitt liv har jag spenderat i England. Det är svårt att beskriva, men det är klart att just intresset, alltså alla vet ju att pengarna flödar in i engelsk fotboll med de här tv-avtalen och det skrivs nya världen över och intresset är ju enormt. Det går väl inte att likna med något annat rent intressemässigt för Premier League. Vilket också innebär att man som spelare kan märka att det är fler saker nu vi måste göra än vad vi behövde göra förut.
Vad är det konkret?
Ja, när det gäller media bland annat. Även om jag inte tycker det är jättemycket, men så är det liksom bestämda saker som ska göras. Att tv, ja, det är alltid nästan något nytt varje år på grund av en ny tv-deal som har tillträdit. Och då har PLP till exempel, Premier League Productions, har rätt till x antal spelare i veckan i x antal minuter för att göra sina intervjuer som ska gå världen över. Så det är väl främst det som har blivit lite. Jag tycker vi här i Sunderland gör mycket mer i samhället nu än vad vi gjorde förr. Vi är mer ute i lokala industrier och träffar folk, skolor. Och det är väl en grej som har lyfts och blivit en större del av det hela. Det är en stor skillnad man märker, tycker jag.
De som är lite kritiska till utvecklingen tycker liksom på något sätt att avstånd mellan er och fansen är större på något sätt och lite att det har blivit en annan publik om man går 20 år tillbaka. Hur känner du kring det?
Nej, men om vi börjar med publiken så är det ju, speciellt när du är på de stora arenorna. Då lustigt, vi satt och pratade lite några lag i och med att nästa match är just på Old Trafford. Där det kan vara ett fantastiskt, där jag har spelat under, det har varit fantastiskt tryck och då, jag menar, det är ett speciellt ställe, ett speciell arena att lira fotboll på då. Men det kan också vara ganska tyst där ibland. Och vi sa just det, att vissa matcher så är det säkert lika många turister som, om vi ska kalla dem riktiga fans, som är där. Och det är klart att de håller ju inte igång på samma sätt och kan ramser och låtar och bryr sig lika mycket. Och det har väl att göra med den här industrin. Alltså, åka och kolla på Premier League idag, jag menar, inte hur många researrangörer som arrangerar det och hur populärt och intressant det är för folk att åka till England och kolla på Premier League-fotboll. Och det har väl en sak att göra med att publiken kan ha förändrats lite. Vad var den andra delen?
Ja, nej, men om vi bara fortsätter med det. Kan det vara lite vemodigt, du som ändå har varit med? Jag menar, du har också spelat i Championship, som man kan säga är mer likt som den engelska fotbollen för. Mm. Kan det vara lite vemodigt att det blir mer ett turistmål än en liga för lokala folket?
Ja. Men alltså, jag tycker ändå inte att det är sällan det är dåligt tryck på matcher. Liksom. Det är snarare ifall hemmalaget går riktigt illa. Liksom. Vare sig det är vi eller någon annan. Då är det ju borta fansen som låter och de är många färre. Generellt så är det ju fullt på arenorna. Det kan vara riktigt, riktigt bra tryck. Så att, jag vet inte om det är någonting jag ser som jättenegativt. Sen är det ju så, du kan ju inte få båda delarna liksom. Ska ligan vara det den är idag, alltså det globala märket och den industrin som Premier League är, så är det oundvikligt att det blir så. Så att det är svårt att få båda delarna.
Just den andra frågan var väl mer åt hållet kring att det är avstånd. Jag menar, förr kunde man säga att en ligaspelare tjänar 10 gånger så mycket som han som stod på ståplats kanske, eller 20. Idag är det ju enormt mycket större skillnad dessutom. Del av England som är drabbad av arbetslöshet. Att liksom avståndet mellan er och fansen är så enormt.
Ja, alltså tittar du idag rent pengamässigt så är det, men det vet ju alla att lönerna i Premier League har fortsatt gå upp och gå upp och gå upp. Det är ingen tvekan om det. Det är ingen idé att sitta och ljuga om det. Så är det ju. Så att det är klart att avstånden när det gäller vad vi i Premier League tjänar jämfört med vanliga arbetare är större idag än vad det var förr. Och det går ju också hand i hand med industrin, med liksom att det är så globalt och så stort tryck, och det kommer ju från de här stora tv-dealsen som gör och pengarna som svämmar in i Premier League. Men samtidigt så tycker jag att när vi är ute, som jag sa, beskrev att vi gör mer saker i samhället nu, det är en viktig del att visa där också. Och det är väldigt lätt att dra alla över en kam. Jag förstår att det ofta blir så utåt sett, att folk tänker liksom Premier League-spelare. Och då är alla likadana, vilket det ju verkligen inte är. Men vi får göra det vi kan för att visa att liksom vi är folk som alla andra. Sen också blir det ju en svår grej. Jag menar, vi kan ju ta ett exempel som Wayne Rooney senast, när han utsattes med mediebevakningen.
Ja, de som inte minns det, så tog det ju bilder på honom när han var onykter på engelska spelarhotellet.
Och jag menar, där är också ett, jag vet att man kan se det från olika håll, men Men det var intressant hur jag reagerade då, för jag tyckte att här sägs det ofta att vi spelar det längre och längre ifrån och vi blir avskilda från fans. Och här är ett tillfälle där han då vunnit ett derby och vet att han är skadad och inte ska spela nästa match. Och dessutom lämnar inte ens spelarhotellet utan slappnar av som vanligt folk, om man nu ska säga så, har det trevligt. Och gjorde ju inte allt som folk påstod att han gjorde. Men det som händer efteråt är att han blir slaktad av mångt och mycket. Och folk kräver att han inte ska kunna vara kapten för landet hit och dit. Så det är också, där blir det en svår, där blir det ett dilemma. Hur ska man då vara liksom, med vetskapen om att slappna av och försöka vara som alla? Då kanske det blir en jävla blåsväder kring det. Samtidigt vill folk att man ska vara det. Så det blir, man hamnar någonstans mitt emellan och det är väl lite klurigt det där.
En annan del av Premier Leagues utveckling är ju att det plötsligt är så ont om svenskar. Men om man tittar i början av Premier League så dominerade, jag ska inte säga dominerade, men svenskar, danskar, norrmän, framförallt svenskar och norrmän. Nu är det, får man ju liksom rafsa igenom det. Du har ju spelat regelbundet förutom din skada. Det är Jonas Olsson som spelat mycket, även för inte så mycket år. Och så har ju Zlatan kommit. Men vad tror du beror på att svenskar inte är så aktiv eller så attraktiv?
Ja, jag förstår. Det är svårt att sätta fingret på exakt. En grej jag tror, som jag vet jag har pratat om förr med folk som man diskuterar här för att det är intressant, för att det är ett tydligt tecken att det är mindre svenskar i Premier League nu. Dels så är det väl alltså Premier Leagues dragningskraft och kunna i stort sett hämta mer eller mindre vilka spelare man vill från världen över. Det är klart att det påverkar. Det gör ju att det blir mindre utrymme för mindre fotbollsnationer att få över spelare såklart. En annan grej som jag tror kan påverka, det är till exempel den holländska ligan är väl inte den Premier League tittar mest på och tar spelare mest ifrån. Fotbollen är ju väldigt annorlunda mot hur den är här. Det är klart att det kommer mycket holländare. Men jag tror inte det är den ligan man tittar först på från som Premier League-håll. Och vi har ju haft i varje fall en period med väldigt mycket svenskar som gick från allsvenskan till just Holland. Och därifrån till olika länder. Det kan jag tro kan vara en faktor, i varje fall för något år sedan eller två när vi hade... Det kändes som att vi måste ha förruskit mycket svenskar i Holland och har kanske fortfarande. Det tror jag kan vara en faktor.
Men är det så krasst också att svenskar inte är tillräckligt bra? Att standarden gått ner lite?
Ja, alltså i grund och botten så är det väl ofta så att Premier League har ju bra koll överallt och vet vad som finns och inte finns. Så jag ska inte säga att standarden... Det är orättvist för mig att sitta och säga att standarden på svensk fotboll har gått ner, men den kanske inte står sig lika högt i jämförelse med vad Premier League har för möjligheter att ta för spelare idag. Som jag sa, jag tror de kan ta, i stort sett de flesta blir ju sugna på att komma till Premier League någon gång. Så kanske det inte var för x antal år sedan.
Du har ju fått sällskap av en svensk, Zlatan Ibrahimovic. Hur ser du själv på hans säsong här? Är du förvånad att det har gått så bra eller inte?
Nej, jag kan inte påstå att jag är förvånad. Jag vet att många pratar om hans ålder och han börjar bli äldre och är det för sent att komma till Premier League. Men jag menar, när man har spelat så många matcher som man har gjort med Zlatan och sett han träna så vet man att han är ett fysiskt fenomen. Så jag tror det kände jag att nej, men det kommer nog inte vara något problem. Han är så vältränad och tar hand om sig på det sättet som man behöver för att klara sig här. Och sen har ju blivit den här figuren som han har varit i alla lag. Nummer ett i United.
Du som jag menar ändå kan liksom United och stort det är och allt sånt. Är du förvånad över det? Att han liksom på något sätt knuffar ner Wayne Rooney i ett pinhål? Och...
Nej. Alltså det är ju... När han fick den starten och peta in några bollar direkt. Liksom, jag menar, det var ju ganska tydligt att Mourinho för honom var han... nummer ett, det var han som skulle spela, det är han som ska göra målen. Och när du då också petar hit bollarna och är väl deras överlägset bästa målskytt, då blir det så. Speciellt den person han är, liksom den statusen han har, då blir han nummer ett. Men det har ju varit på de andra ställena också. Så att, nej, jag kan inte påstå att jag är speciellt förvånad, det är jag inte.
Hur är det att möta honom nu som ni ska göra?
Nej, det blir intressant. Förhoppningsvis så har han en sämre dag.
Är dina lagkamrater i Sandra, är de nyfikna på Zlatan nu när de har kommit hit?
Ja, alltså inte så att de går och frågar mig så där jättemycket, men lite i början när det var klart att han skulle komma, hur klarar han sig liksom, hur är han? Och det var väl just mycket för att, som jag sa, att folk att han börjar bli några år äldre. Men alltså, intresset generellt för han är ju stort.
För det har ju alltid funnits en väldigt skepsis i England kring honom. Och det känns väl som att kanske han har dödat det sista av det.
Det tror jag. De gjorde väl något försök här. Han fick en väldigt bra inledning på säsongen. Och sen gick det väl några matcher utan att han gjorde någon mål. Och United hade lite sist och där resultat. Och då var det några som, liksom, som försökte att bränna på lite att han kanske inte är vad vi trodde och hit och dit. Men han dödade den diskussionen ganska snabbt med hans senaste målform också.
Du är tillbaka efter skada. Vad var det för skada? För plötsligt, det var lite överraskande, du spelade EM.
Plötsligt var man borta.
Ja, men plötsligt så kom det liksom att du var borta ett halvår.
Nej, det var inte så. Alltså själva skadan var inre ledband i knä. Där du har djupa fibrer och det vanliga, om man kallar det. Och jag hade haft ett problem med mina det inre ledbandet, just de djupa fibrerna. De senaste 18 månaderna i varje fall. Som hade gradvis blivit sämre och sämre. Och det var det jag hade, det var det jag var borta ifrån i fjol också. Men man försöker ju inte operera. Att försöka få läka ändå och stärka upp och klara det. Och det blev mycket bättre. Jag liksom kunde ta mig tillbaka och vara med lite i slutet av säsongen. Men kände väl hela tiden att det måste bli bättre. För det var ju liksom ändå tabletter som tog mig igenom träningar och matcher och... Jag vet under EM försökte jag någon träning att nej, men nu struntar jag i och ta liksom tabletterna. Och det, 10 minuter senare var jag inne i omklädningsrum och hämtade de där tabletterna så man kunde träna. Liksom. Men man hoppades ju ändå att det skulle bli bättre och bättre.
Hur mycket påverkade ditt spel när du väl spelade?
Alltså det känns också att man sitter här och har ursäkter och gnäller och det är inte det. Men om du ställer frågan så... Det påverkade mig nog allra mest i mina förberedelser. På grund av att det var under en så lång period jag hade haft problemet. Och jag slutade göra saker jag vet som är en viktig del för mig. Alltså tillslaget på bollen. Jag visste i vissa situationer så gjorde jag inte gick jag inte på bollen. Eller gick inte för en lång passning eller skott. För jag vet att det gjorde ont. Och det var väl mer det som satte sig. Det var också en stor grej när det väl inte höll längre att jag kände att det hade gått för långt. Alltså i träning, de sista träningarna jag gjorde, jag använde knappt höger. Fick jag ett läge att skjuta med högerfoten så då la jag över den på vänster. Jag menar, det är inte mig. Högerfoten är en stor del av mitt spel så att då var det bara att se till att gå in och reparera saker och ting. Och det har jag gjort och det känns skönt.
Vad är status nu?
Nu är det inga problem alls faktiskt. Och det var jag aldrig orolig för att det skulle vara. Nej, men det var inte så, utan vi försökte att fixa problemet utan en operation. Men sen när jag åkte tillbaka till samma specialist igen då, så såg han ju på bilden också att det har blivit värre. Och det här kommer inte att läka av sig självt. Vi får gå in och reparera det, vilket han gjorde. Och det var väl aldrig någon tvekan om att det skulle vara något problem sen. Jag menar, man håller sig ändå, man är inte inne i de mindre delarna av knät, vilket när man pratar korsband och de där sakerna. Så att när det väl är fixat så handlar det om att göra en bra rehab och hålla sig viktigare med styrka i benen än vad det var tidigare i karriären. Men nu känner jag ingenting. Nu har jag stått och tränat frisparkar igen för den första gången på lång tid och det var väldigt skönt.
Vilken klass håller du?
Alltså jag känner mig piggare och fräschare än på länge, måste jag säga. Och när kommer jag igång och får tillräckligt många minuter nu så är ingen tvekan om att jag kommer att komma upp i den nivå jag har varit på tidigare och förhoppningsvis lite bättre också.
Ja, hur lätt är det att slå sig in i Sunderland nu när du har varit borta och ni har bytt manager ännu en gång?
Nej, men det stora för mig tror jag handlar om att vinna ett förtroende hos tränaren. Jag menar, jag hann få... En vecka tror jag exakt, en försäsong med laget. En vecka där han ser mig i träning där jag mest sprang.
Ja, David Moyes då.
Ja, exakt. Så vi har ju snackat om det sen jag tillbaka. Att, han är glad och nöjd att ha mig tillbaka. Men han har även varit tydlig med att jag måste hitta din roll i laget. Vad du ger vårt lag. Alla andra har varit ute och spelat matcher och visat vad man kan bidra med i laget. Och det är väl det upp till mig nu att vinna hans förtroende och visa vad jag kan. Och, sen jag var tillgänglig för matchspel igen så har jag ändå fått ganska många minuter jämfört med vad man kanske normalt hade fått efter en sån här skada, eftersom vi tyvärr har andra skador i laget också, så att det har varit skönt att komma igång För varje minut man har fått så har det känts bättre. För det är klart att man var lite ringrostig, så är det. Man vill gärna tro att man inte är det. Men det var liksom första rejäla skadan i min karriär. Och då vet man inte riktigt hur man reagerar på det, men det känns bra just nu.
Om du själv väljer position utifrån de förutsättningar som gäller i Sandan nu, vad vill du helst spela? Vad får du ut mest?
När vi spelar med tre centrala så känner jag att jag får ut allra mest där på en av de, ska man säga, alltså en av kantcentrala positionerna, om man nu ska förklara som en av de tre. Där tycker jag att jag får ut mest av mitt spel.
Frisparkarna, du har börjat knugga på dem. Hur viktiga är de för dig?
Nej, men det har alltid varit en stor del med fasta situationer i min karriär. Och kunna vara med och bidra med det. Och det är en stor del av spelet här borta i England också. Det är väldigt viktigt. Och där också kände jag att... I och med att det är en så stor del av mitt spel med passning... Eller med passningsspel och just fasta situationer, så var det också en grej att jag kan inte ha ett högerknä som inte klarar av det. Jag var inne på att det var inte så länge sedan jag stod och slog frisparkar efter träningen för första gången på bra länge, så att det gäller att hitta den rätta touchen igen.
Hur är det att spela när kontraktet går ut?
Jag har varit i den situationen förr, så att nej, men erfarenheten, alltså jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte funderat mycket på det. Och det är, folk får tycka att det låter konstigt, men det är sanningen. För att när den här skadan kom, jag såg väldigt mycket fram emot den här säsongen. Ny tränare, en ny start. Jag visste att det var mitt sista år, såklart. Jag kände att det här ska bli ett bra år. Och sen får vi se vad framtiden har efter det. Och så kom den här skadan. Vilket var tungt. Och då la jag bara all fokus på att rätta till det. Komma tillbaka fräsch för andra halvan av säsongen och göra det bra. Och det är i början av den perioden jag är nu. Så att, det är bara det som finns i mitt huvud, för att spela och göra det bra, och sen tar resten hand om sig självt.
Hur ser du på att spela i Sverige? Det dyker ju upp i uppgifter om att du klubbar som tar kontakt med dig. Vilket ju är naturligt. Jag menar, du är 31 och så. Det vore inte otänkbart att du vänder hemåt.
Ja, nej, jag har sagt som jag alltid gjort när jag har fått frågan. Jag kommer inte stänga några dörrar. Jag kommer definitivt inte sitta här och säga jag ska aldrig spela i Sverige, eller jag ska spela i Sverige. Det står skrivet i stjärnorna. Det jag kan säga är att det är inget jag siktar på att göra nu eller till sommaren. Jag känner mig inte redo med att lämna fotbollseuropa och den bästa nivån. Där känner jag att jag har en hel del kvar att ge. Och sen får vi se vad som händer ett par år framåt. Det är farligt att sitta och planera framtiden också. Ibland händer saker som gör att man hamnar i vissa situationer, och då får man hantera dem då. Men jag har inte för avsikt att flytta hem till Sverige i sommar. Det har jag inte.
AFC, som ju flyttat till din hemstad Eskilstuna, de har inte varit i kontakt med dig?
Nej, jag har inte haft någon kontakt med dem. Det är lokal media som har frågat lite, och jag har sagt vad jag tycker och tycker det är fantastiskt kul för stan att få ett lag i herrallsvenskan. I allsvenskan. Vi har ju på damsidan har vi ett lag på i högsta nivå, men inte på herrarna. Det har vi inte haft på bra lång tid. Så att, lite en annorlunda väg, absolut. Och jag vet att det lilla har följt, att folk har, finns väl många som är kritiska till det sättet också. Men jag tycker som stad, som Eskilstuna, så får du möjligheten, ta den. Se till att göra något bra av det. Välkomna dem med öppna armar och se till att det blir vårt lag.
Jag måste fråga, om det sägs att Blåvitt är ditt lag och att du pratar med dem. Hur mycket har du snackat med Mats Gren?
Ingenting alls. Blåvitt är mitt lag, men jag har aldrig pratat med Mats Gren. Och jag har inte pratat med någon från Blåvitt heller.
Och inte AIK heller?
Ingen från AIK heller.
Ja, de kan prata med din agent på andra sidan.
Det är möjligt att de har, men det har han inte fört vidare till mig.
Men om man ser vidare, säger kontraktet går ut... Vill du spela någon annanstans efter att ha varit i England halva ditt liv? Eller är det i England du gärna vill fortsätta?
Jag ser jättegärna en fortsättning i England. Men ju äldre man blir också. Jag är mer öppen för alla möjliga alternativ nu än vad jag tidigare i karriären. Jag har haft möjligheter att lämna England förut. Men alltså, det är någonting med Premier League som håller mig kvar. Som lockar så mycket. Man har fått frågan förr också genom karriären att skulle du inte vilja spela i ett lag som slåss högre upp i en liga och vara ett bättre lag i den ligan. Och ja, till viss del kan ju de tankarna locka till och från, absolut. För man kan säkert få ut en annan del av sitt spel och hela den biten. Men någonstans så har det aldrig ändå varit riktigt nära, för att när möjligheten för mig har funnits kvar i Premier League och England så har den dragningskraften har varit alldeles för stor och det har inte varit ett alternativ att lämna i slutändan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ibra, det här är otroligt vackert till Sebastian Larsson. Och där kommer avslutet i mål! Det är mål! Det är 2-0 Sverige! Och även Sebastian Larsson får göra sitt första mål i den svenska landslagströjan. I den 29:e landskampen. Och vad skönt för honom. Och vad skönt för Sverige.
Det som ni hörde där var Sebastian Larssons första landslagsmål. Mot Moldavien på Råsunda i mars 2011. Under Lars Lagerbäcks sista år vid rodret var det många som ville se mer av Sebastian Larsson. Och även om han fick följa med till EM 2008 så var det först när Erik Hamrén tog över som förbundskapten som han fick en nyckelroll. Faktum är att när Hamrén i somras gjorde bokslut efter sina år var det Sebastian Larsson som spelat allra flest matcher under Hamréns tid som förbundskapten. Och som ett eko från det förflutna var det efter EM många som tyckte att även Sebastian Larsson borde ha gjort sitt i landslaget. Du spelade ju EM och med landslaget. Vad är din analys?
Vi kan väl ta oss igenom den biten nu, så det är gjort sen. En besvikelse, självklart. Det var ju absolut inte vad vi hade för mål eller vad vi hade för som målsättning. Men att vi inte var favoriter i gruppen, det tror jag alla accepterade att vara med på med Italien och Belgien. Vi börjar med Irlandsmatchen där vi gör en riktigt dålig halvlek, eller var det upp mot närmare en timme, där vi måste erkänna att det gör vi för dåligt, gör inte tillräckligt bra, vi ligger under matchen, kommer tillbaka och avslutar, men där känner jag att hade vi gjort en bättre match rakt igenom så vinner vi den matchen, för den, när vi fick in vår kvittering så kände vi att det var vi som jagade ett mål och var det bättre laget bara genom att komma upp närmare vår nivå. Så det är väl den allra största besvikelsen. Måste jag säga, Italien, där jag ändå tycker att vi gör en relativt bra match. Jag menar, det är jämnt i den matchen väldigt länge. Och det är de som får in ett mål i slutet. Jag vet att det var väl en del, var det den, vi hade inte haft något skott på mål.
Ja, eller,
och hela den biten. Absolut, det är sådana saker i mästerskap som förstoras och hela den biten. Men där kände jag ändå någonstans att vi står upp bra. Och vi hade behövt ha marginalerna på vår sida i den matchen. Och sen hamnar vi i en situation där vi måste möta Belgien och vinna liksom. Nu vet jag inte hur det blev i slutändan, men det man kände så här mot Italien, att hade vi fått mötets kryss så hade det räckt med kryss i sista matchen.
Ja, kunnat räcka det hade med kryss, kunnat räcka, beroende på hur det hade gått i andra match.
Exakt, men hur som helst. Och jag tycker återigen att vi gör en ganska bra match mot Belgien, om jag ska vara ärlig. Men det spelar inte kanske jättestor roll i slutändan, för vi åkte ut. Men där känner jag väl att där skapar vi mer. Där skulle vi skulle ha lett matchen mot Belgien. Genom våra chanser. Det började tidigt. Vi får en chans väldigt tidigt med Mackan, tror jag. Och han smäller dit 9 av 10 sådana. Liksom. Zlatan gör ju mål. Vilket jag tror, om jag minns rätt, var väl ganska tveksamt bortom till slutändan. Och det är liksom... Ja, den stora besvikelsen är den första timmen mot Irland, för där känner jag att den matchen vinner vi om vi är på vår normala nivå.
Alla man pratar med säger att vi hade kanonförberedelser, allting var perfekt och allting sånt. Och så ändå blir det så mot Irland. Vad beror det på?
Ja, det är en bra fråga. Vi liksom... Jag vill inte säga att vi blev skärrade. Jag tror jag är ganska förberedda på hur Irland skulle spela. Vi har ju mött Irland några gånger de senaste åren. Och vi hanterar helt enkelt inte den situationen bra. Precis i början av matchen så tyckte jag att det här känns bra. För vi hade bollen, vi passade runt den. Vi tog tag i det första 3-5 minuterna och sånt där. Vilket ofta är väldigt viktiga matcher. Men sen hanterar situationen bättre än vad vi gjorde. Så det är jättesvårt att säga exakt vad det beror på. Men vi hade bra förberedelser. Vi hade fått förbereda oss i lugn och ro. Och kände att vi hade gjort det. Men vårt genrep. Träningsmatcher är ju träningsmatcher. Jag vet att jag sa det efter matchen också. Men vi får ju till det mot Wales. Och kände att vi hade inte... Liksom, självförtroendet fanns där. Och sen första timmen blir det lite pladask.
Det känns ju som att det är många spelare som inte liksom når upp i... Att det är något mer kollektivt. Men hur känner du din egen insats?
Nej, men jag nådde inte upp i den nivån jag skulle där. Alltså det tror jag väldigt få kan säga. Isak var bra i buren. Men i övrigt så gör vi kollektivt en för svag insats. Vi tog inte tag i spelet, alltså just den timmen. Det blev ju sättet Irland ville spela fotboll på. Vi slog långa bollar och Ja, det var väl mest så det blev. Liksom. Stilla stående och långa bollar och liksom lite det här... Hoppas Zlatan löser det liksom.
Vems ansvar är det? Är det ni spelare eller är det kamrén? Eller?
Just där och då tycker jag det är vi spelare. För att jag tycker att förberedelserna var bra. Och vi kan inte säga att vi inte visste hur Irland skulle spela fotboll. Det är klart att situationer händer alltid i matcher som ändrar bilden, men jag menar, då är det väldigt svårt för en tränare att stå liksom under matchen och få ut ett budskap, utan då måste man reagera rätt. Jag tycker det största misstaget är att vi föll in och spelade fotbollen som Irland ville spela. Och det tog oss en timme eller 55 minuter att börja spela vårt spel och lite så här, ja, men nu har vi liksom inget att förlora, nu spelar vi vårt spel istället för att göra det från början.
Några spelare har ju efterhand varit kritiska och menat att Hamrens landslag saknade en spelidé. Hur ser du på det?
Nej, alltså jag tycker också efteråt att gå ut och hacka på någon på det sättet känns... håller inte jag med om i varje fall. Sen vet inte jag om de här, vilka nu exakt det var, om de hade haft de här diskussionerna eventuellt med Erik under hans tid. Då är det väl en annan sak, men... Jag tycker det får man ta med den personen där och då i sådana fall. Och så är det alltid, då åker det iväg till ett mästerskap, många spelare, en stor trupp. Och det är inte alla som får den speltid man vill ha. Och det är klart att det påverkar ju ens bild väldigt mycket. Alla vill ju tro att man hade gjort det bättre än de som spelar istället för en. Men det tycker jag ger liksom en felaktig bild. Då känner man det, då får man ta det där och då för att hjälpa gruppen och påverka gruppen istället för att...
Fanns det möjlighet att ta sådana diskussioner?
Ja, det tror jag absolut. Jag har aldrig haft liksom... Jag har aldrig suttit i några direkt så här taktiska diskussioner med Erik där jag har gått in och sagt att nu tycker jag vi ska se och så. Men jag har heller aldrig haft... Hade aldrig någon period där jag... där jag ville prata med honom, där jag liksom kände att nej, men här var dörren stängd, här kan jag inte prata med honom. Utan det är ju mästerskap, du åker iväg liksom, vad var det, 23 spelare som är tillsammans, och det är en stor procent som inte får så mycket tid, och speciellt när resultaten inte vi blir som du vill, så växer din frustration, och det är klart att du får en negativ bild av saker och ting.
Hur var stämningen på EM-basen? Det regnade, kändes rätt deppigt åtminstone utifrån sett.
Nej, men alltså med resultatet, klart att det blir deppigt så, men rent allmänt så tyckte jag vi gick vidare. Vi gick igenom det vi skulle efter Irlandsmatchen. Jag hade en positiv känsla. Jag hade en tro på att vi skulle ta, ja, vad man då kände liksom, 3 poäng som krävdes i någon av matcherna för att ta oss vidare. Så jag tycker inte att man kan klaga på att det var för dålig stämning. Nej, vi lirade pingis och liksom hade saker att göra, så att det var. Nej, man ska inte klaga på våra förberedelser. Det tycker jag vore felaktigt.
Vad ger du för betyg på Erik Hamréns tid som förbundskapten?
Oj, alltså. Sätta betyg. Det är svårt. Nu ska vi se. Vi går tillbaka. Första tar oss till EM. Som bästa grupp 2 med Holland i vår grupp. Och då ska man komma ihåg att då var Holland riktigt bra. Alltså klart godkänt. Det tycker jag inte man kan begära något mer. I det mästerskapet får vi inte till det, utan tvekan. Vi leder 3 matcher, alla 3 matcher med 1-0 efter en timme. Och det är något som kan gräma mig. För att, det vet jag fan om det har skett. Alltså att man leder 3 matcher efter en timme och det slutar med att, ja, nu vann vi ju sista, men då var vi utslagna. Då ska man gå vidare. Men det är klart att när vi inte går vidare från gruppen där, så det får man väl ändå ge oss underkänt. Kvalet därefter, kommer 2 efter Tyskland som kvalgrupp med Österrike och Irland. Det måste jag ändå säga är klart godkänt. Och jag är med länge mot Portugal. Men lyckas inte ta oss över hela vägen. Och det kvalet måste jag ändå tycka att, fast vi inte gick vidare, så får vi oss själv godkänt i det. Och sen tar vi oss till EM, nästa EM igen. Absolut en brokigare väg, en krångligare väg. Och man kan ju säga att kvalgrupper innan hade vi inte gått till EM. Absolut, men så var det inte den här gången. Alla visste ju förutsättningarna. Och det är något som kommer leva med mig, de där kvalmatcherna mot Danmark. Och få uppleva dem. Vi mot vår största fotbollsfiende. En EM-plats då på spel. Det var mäktigt att gå vidare där. Så godkänt där. Och sen återigen, fast vi inte några favoriter i gruppen, så tar vi oss inte riktigt vidare. Vi hade ju behövt överträffa oss själva lite för att ta oss vidare från gruppen, men gör inte det, och det får vi leva med. Så jag tycker att det är godkänt.
Kim Källström lättade ju lite, förlåt, jag gissar att du antingen lyssnat på hans sommarprat eller åtminstone läst vad han sa om Zlatan.
Ja, läst delar.
Ja, men liksom att Zlatan bestämde över på något sätt förbund och ledare, och jag menar, som Kim menar, att så är det ju liksom. Och hur kände du? Blev det för mycket Zlatan, eller?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, man måste också förstå vad Zlatan betydde för fotbollsförbundet när han var i landslaget. Alltså den dragningskraften, det intresset han, alltså för svenska folket också, så det blir så naturligt. Jag tycker jag vet inte vilken annan nivå man skulle kunna tagit ner det på. För folk kräver ju det också. När Zlatan spelade i landslaget var det ju han folk ville se. Så hur ska man på något sätt liksom få ner det? Jag vet inte, det är svårt, tror jag. Jag kan inte påstå att jag vet riktigt hur det går till i den där liksom Zlatan och förbundet. Jag har inte varit så intresserad av att lägga någon större vikt vid det.
Nu var det omklädningsrummet då?
Nej, men du, alltså Zlatan, när han pratar så lyssnar ju folk. Herregud, så är det ju. Det är klart man har fått sig en annan, vad ska man kalla det? Man kan inte säga det hårtork, det är Ferguson. Men det är klart man har blivit tillsagd liksom.
Vad har han sagt till dig om då?
Alltså mig specifikt? Mm. Oj, nu ska jag försöka komma ihåg. Jag klarar mig undan dem ganska ofta, måste jag säga. Ja, men kom igen liksom, det är för dåligt, vad fan. Jag menar, Zlatan är ju som vi alla där inne, extrema vinnare. Men det är klart att, alltså, han var ju så mycket högre upp än vad vi andra är. Och du kan inte behandla alla lika. Och det tycker jag inte man ska heller. I en sån situation så blir det omöjligt att behandla alla lika.
Men hur blir man bättre som spelare av att man får en utskällning?
Ja, det beror på hur du kan hantera den, hur du kan ta. Klart det finns bra och dåliga utskällningar liksom, men det handlar inte bara om Zlatan, utan det handlar ju om oss andra också. Det är inte så att det är bara han som pratar. Men det tjafsas i ett omklädningsrum, det är högljutt, ibland är det väldigt tyst. Så är det liksom. Det är likadant här som det är med landslaget. Och det är klart det finns bra och dåliga utskällningar. Och sen handlar det också om hur du tar emot den. Hur stark du är som grupp liksom. Kan du acceptera saker du inte riktigt håller med om för att det ska bli bättre för gruppen? Då blir det ju en positiv grej. Ibland, det är klart man kan känna att ja, men det där var onödigt. Vare sig det var från Zlatan eller någon annan.
Kunde man säga ifrån det? Eller kunde du? Jag vet ju att Andreas Granqvist säger att han brukade tjafsa mot Zlatan.
Ja, nej men... Så jag har inte haft något tjafs med Zlatan, kan jag inte påstå. Men absolut, om jag kände och verkligen tyckte något, så tror jag absolut att jag liksom hade kunnat sagt min åsikt. Jag hade sagt min åsikt i varje fall. Och sen hur den hade tagit sig till hand om. Jag kan inte komma ihåg att vi har haft något tjafs, nej.
Hur var det när det var frisparkar? Vem tog han eller du?
Nej, men det tror jag ni alla vet vem som tog dem. Nej, men så var det ju liksom. Jag anmälde mitt intresse varje gång, i varje fall de första 6-7 åren sen. Visste han att man fanns där. Men det är klart att ville han ta den så tog han den. Så var det.
Du var ju Erik Hamrens bästa använde spelare.
Ja, jag läste det tror jag.
Kände du det att du alltid var, om du var frisk och var på plats, att du spelade?
I perioder kände jag väl, åkte jag väl till landslagssamlingen och kände att jag spelar. Sen var det perioder när man kände att här gäller det att vara på tårna. Här gäller att visa. Det fanns ju matchen när jag inte spelade också, även om de inte var jättemånga. Men självklart så kände jag ett förtroende från Erik, det gjorde jag. Och i det stora hela tyckte jag förtjänade ett förtroende under hans tid också.
Du gick ifrån, när du slog igenom i landslaget, var du på något sätt väldigt efterlängtad under Lagerbäcks tid, till att på slutet så blev du lite en symbol för det gamla, vilket du säkert känt av.
Ja, nej men absolut. Och det där har jag inga problem att varken prata om eller ta i. Det är den naturliga vägen. Alltså när man har, jag ska inte säga turen, men när man har det privilegiet att få vara i landslaget så länge som jag har varit, och vissa andra också, så man är inte något nytt längre. Folk vill ha nytt. Och speciellt när resultaten inte riktigt är som du vill. Det är klart att ut med det gamla, in med det nya. Det är det generella, så är det. Så fungerar jag säkert själv också när det gäller andra saker. Kanske inte så mycket när det gäller idrott, för man har en annan sätt att se på saker och ting. Men när det gäller andra grejer liksom. Ja, men nu måste vi ha något nytt. Så tänker man ju, så fungerar man ju. Och jag har varit på båda ändarna. När jag kom in, som du säger, så vet jag att det ropades mycket efter att man skulle in och man skulle se eller så. Och det liksom vinklades till väldigt mycket positivt, vilket man var fantastiskt då, såklart. Och sen någonstans hamnar man på andra sidan. Men man lär sig att hantera sånt där.
Ja, hur hanterar man det?
Nej, men hur hanterar man det? Hur jag hanterar det? Självklart påverkas jag som alla andra. Men bara för att man är fotbollsspelare och varit med länge, så man bryr sig ju fortfarande. Man lär sig att hantera att man inte sitter och lusläser allting. Både när det är positivt och negativt. Du kan liksom inte välja det ena eller det andra. Du kan liksom inte sitta och ta åt dig allt när det är positivt. Ibland kanske överpositivt. Och sen tycka att allt är skit när det är negativt. Utan du måste hitta rätt balans. Självklart läser jag media. Till exempel under EM. Liksom, lite sådär. Men inte sitta och liksom leta. Du vet. Folk ska sätta betyg. Sånt tror jag är bra att hålla sig ifrån. Och liksom mer försöka ha en klar bild av vad man ska göra, vad som är viktigt och vad man själv tycker. Så att, sen är väl erfarenheten, alltså vara med i situationer där det går emot, där det är motgångar. Och liksom, ja, fan, jag kommer ut på andra sidan och det funkar ju liksom. Och det är väl det största.
För det är ju inte bara media, för det är ju även fans. Jag menar, fans är ju ofta hårdare än vad vi i media är. Både, och idag kan man ju uttrycka det på sociala medier, men det på något sätt kommer ju fram. Hur brottas man med det?
Nej, men återigen, och liksom, jag är inte någon sån här social mediekille. Så jag klarar mig ifrån det där ganska lätt. Det är väl skillnad om man kanske hade Twitter och så. Det var kanske svårt att undgå. Nej, men man får liksom förstå mig rätt. Ta det för vad det är. Jag tror har du en tydlig bild själv om... Vi tar en match till exempel. Att man känner att fan, idag gick det ju skit liksom. Då vet du ju det liksom. Alltså, då är det inte konstigt att folk gnäller på det. Om du själv tycker att du var skit, så är det inte konstigt att andra folk tycker det också. Sen är det fortfarande inte kul att höra eller läsa, men det får man acceptera. Och har det gått väldigt, väldigt bra tycker man själv, då är det ju ofta så att andra tycker det har gått ganska bra för dig också. Så någonstans så finns det ändå en... Ja, man hittar rätt nivå liksom. Hur man ska... Jag tror det absolut viktigaste är att du själv vet och tycker vad som är viktigt och vad du själv känner och har en tydlig bild själv och vad som var bra och inte vad som var bra. Har du den så klarar man sig.
Du är levande på planen, det vill säga mycket gester och så, som ju man är, ja, inte alltid svensk fotboll uppskattar, du vet vad jag menar. Mm. Var kommer det ifrån och är det något de funderar på? Ah, jag kanske ska hålla igen med det.
Nej, det är, jag har fått frågor många gånger, men nej. Och det tänker jag aldrig fundera på, utan det är inget jag springer och bestämmer liksom att nu ska jag skrika eller gestikulera eller springa eller alltså.
Var du sån som liten också? Eller kom det i
England? Jag vet inte, nej, jag tror nog det mer har kommit liksom när man börjar komma, bli lite äldre. Alltså jag vet en sak, jag tror det var min absolut första träning när jag hade skrivit på för Arsenal med U16 som det då var, flyttat dit. Hade en tränare som numera är i A-laget, i Neil Banfield i Arsenal. Alltså kom dit, pratade inte speciellt bra engelska, var liksom halvt livrädd och blyg, och här skulle man gå ut och träna med, du vet, engelsmännen och hit och dit. Och det är inte så konstigt att jag inte sa så himla mycket. Alltså det dröjde väl en halvtimme, 40 minuter, sen tar tränaren mig åt sidan. Vi hade gjort några passningsövningar. Och liksom... Så jag ska inte säga skäller ut mig, det är lite överdrivet, men väldigt, väldigt tydligt påpekade för mig att antingen så öppnar du käften och börjar visa vem du är och här är jag och du pratar och involverar dig, annars kan du åka hem till Sverige igen. Och det tror jag nog ändå någonstans fastnade, för när man först blir med, Jesus, vad är det här liksom, skämtar han? Men det sitter nog där baken, så det kan vara en anledning.
Hur ser du på framtiden och landslaget?
Positivt, både för landslaget och även personligen. Jag har inga planer på att tacka för mig i landslaget. Jag vill verkligen tillbaka till nästa samling i mars, va?
Mars, Vitryssland, hemma, 25 mars.
Då är planen i mitt huvud att jag ska vara med igen. Och det är bara att göra allt för att det ska bli så. Så att nej, jag har inga planer på att tacka för mig. Och sen har jag fullt landslag. Det var konstigt att fulla landslaget vid sidan. Första matchen Holland var det, när jag såg vid sidan. Det var första gången på 9 år, tror jag inte. Jag har aldrig missat någon trupp eller någon samling på 9 år. Så det var skitkonstigt att sitta hemma första gången på 9 år och titta på landslaget. Och såklart med ny tränare och mycket nytt runt omkring. Det kändes ganska konstigt och jobbigt.
Men varför sen, jobbigt?
Nej, för att jag är van att vara där. Jag ville ju vara där fortfarande. Det är inte så att jag har tagit ett beslut att jag ska sluta i landslag eller jag ska fundera på eller göra något annat. Utan jag var ju skadad och liksom var deppig för det. Och sen sitta och titta på landslagen när man ville vara där. Då var det liksom första biten var liksom... Första matchen var jobbig att sitta och kolla på. Dels för att man var lite nervös och man ville att det skulle gå bra och att vi skulle få en bra start på det hela. Men sen har man ju sett några matcher nu.
Ja, vad tycker du om det du ser?
Kul. Jag tycker den... Egentligen, alltså det var allra roligaste var ju egentligen, måste jag säga, Bulgarien hemma. Okej, Bulgarien gjorde ingen fantastisk match, men vi har problem mot sådana motståndare förr. Då. Och det enda du har att spela mot är de som är framför dig. Men de bitarna jag tyckte man såg där, att det var så många som tog ansvar. Så många som försökte göra saker. Och det har jag förstått när jag har pratat mest kontakt med Peter under den här perioden. Och lite
alltså
grann,
Peter Wettergren,
ja, assisterande. Och pratat med en gång med Janne också. Och det förstår jag är viktiga bitar i deras sätt att se på fotboll. Så det var väldigt kul att se. Frankrike... gör grabbarna en jättebra match. Vi leder och så tyvärr får de in en kvittering så snabbt direkt efter det. Och deras 2-1 mål borde inte ha varit mål. Punkt slut. Sen har vi chanser i slut igen att kvittera, men jag tror ändå den matchen gav också många en tro på det här nya landslaget.
Vilka signaler har du fått av Janne Andersson och Peter Wettergren?
Nej, inte så himla många signaler egentligen. Alltså den kontakt jag har haft med Peter till att börja med, det var ju för att ringa och meddela att jag var skadad. För det vill jag göra själv innan det kom ut i media och tala om att tyvärr kommer jag inte vara tillgänglig på, ja, under hösten. Och sen har vi haft en liten kontakt under tiden för att han har undrat hur det är och jag har uppdaterat honom när jag har gått framåt och sådär. Och när jag ringde sen för att meddela att jag var tillbaka i full träning igen, så att de visste om det, då pratade jag med Janne en stund också. Nej, vi hade aldrig pratat med varandra förr, så att vi hälsade väl på varandra, pratade lite om matcherna som hade varit och hur han hade sett på den perioden och inte så himla mycket mer med det.
Det känns ju ändå som att landslaget gjort en resa tillbaka till mer landslag som du tillhörde innan under Lars Lagerbäck, som ju även är involverad i organisationen.
Mm.
Vad tror du det betyder?
Att Lagerbäck är involverad eller den...
Nej, det skiftet.
Vi har haft en period med landslaget där vi har haft en större fotbollsspelare än vad vi någonsin har haft i svensk historia. Och perioden innan där hade vi många stjärnor i landslaget. Med Ljungberg och Mellberg och Henke. Och nu är vi i en period där vi inte har någon av dem riktigt just nu. Och då blir det ett stort fokus på kollektivet. Och att alla ska ta ett stort ansvar och bidra. Och det var det jag var inne på. Det tyckte jag man såg tendenser till just mot Bulgarien. Och det känns som det är rätt väg att gå.
Vad tror du att det betyder att just Lagerbäck är involverad?
Ja, men erfarenheten och som han har. Det kändes så lite så här när Lagerbäck tog över Island, då fick han den cred han förtjänade. Och folk liksom helt plötsligt igen. För det var ju likadant där liksom, i slutet på hans period som svensk förbundskapten, så var det liksom, nu vill vi ha något nytt. Och nu tror jag väldigt många är glada att se han tillbaka i svensk fotboll igen. Sen vet jag kan ju inte hans roll exakt, om jag ska vara ärlig. Jag har inte varit
rådgivare, där. Lite diffust.
Ja, exakt. Jag tror man måste vara där för att förstå vad betyder rådgivare. Och det kan inte jag svara på när jag inte har varit där. Men det är klart att jag tror generellt måste man vara bra på att ta hand om, alltså, erfarenheten och kunskapen som finns. Vare sig det är tränare som har varit med länge eller vare sig det är gamla spelare. Och det känns inte som vi är jättebra på i svensk fotboll att ta tillvara på det.
Vad talar vi om att vi får se Sverige med Sebastian Larsson i Ryssland 2018?
Förhoppningsvis att vi fortsätter. Jag säger vi, alltså, på den vägen grabbarna har börjat på. Och poängmässigt är det vad man kan begära, tycker jag, av starten på kvalet också. Gett oss själva en chans. Självklart är Frankrike stora favoriter att vinna gruppen, och de har ju ett försprång nu, men det ska absolut inte vara omöjligt att komma före de andra lagen i gruppen. Och inte omöjligt att vinna gruppen heller, vi får se.
När gör du debut i Premier League?
Drömscenario, det är väl någon gång innan kontraktet går ut. Det är väldigt, väldigt tufft, men det är bara att tro på sig själv och göra allt man kan.
Tidigt 2000-tal var både Fredrik Ljungberg och Ramin Shaaban i Arsenal. Och många trodde nog att ungdomsproffset Sebastian Larsson skulle bli nästa svensk i Londonklubben. Även om han faktiskt fick debutera i Arsenals A-lag, så stod det ganska snart klart att konkurrensen i det Arsenal som gick genom ligan obesegrat 2004 skulle bli för tuff. En utlåning till Birmingham i Championship blev en lösning som snart blev permanent. Ironiskt nog kom karriärens hittills största trumf just mot Arsenal i ligacupfinalen 2011, då titeljagande Gunners ställdes mot ett nedflyttningshotat Birmingham.
And it goes again towards the towering Ziggich. Oh, confusion at Martins! That's surely
Vi går tillbaka i tiden till Arsenal. Du flyttade dit som 16-åring. Är det något du hade rekommenderat en ung talang i Sverige?
Att flytta som 16-åring? Alltså den där frågan har jag fått otaligt, men hur många gånger som helst genom karriären. Och, jag har alltid svarat och tycker än idag att det finns så många som sitter och säger att unga spelare ska inte flytta. Vissa tycker att unga spelare ska flytta, men får chansen. Du kan inte sätta någon sån liksom stämpel på det där, si och så ska det vara. Jag ska bli helt ärlig, när jag ser en sån rubrik så läser jag inte artikeln. För det är liksom för mig, då vet man inte vad man pratar om när man säger att alla ska göra likadant. Utan det är helt på situationen, beroende på situationen. Dels hur du är som person. För jag vet att man är inte så gammal som man tror man är när man är 16. Och jag var inte så gammal som jag trodde jag var. Och det fick man lära sig ganska snabbt. Vart hamnar du? Hur kommer du bli omhändertagen? Det vet man inte alla gånger, men vad har man för känsla? Liksom, 16 år, du kan ju vara, vissa är ju nästan vuxna, vissa, liksom, i sättet hur mogen man är. Vissa är ju fortfarande bara barn. Så att, det där måste man se över. I vissa fall så ska man definitivt... Ja, men i mitt fall kände jag så att jag funderade väldigt mycket på det. Min första reaktion var liksom bara, shit vad häftigt. Men det är klart jag kan inte flytta. Jag bor hemma i 16 år. Liksom. Vad vet jag? Eller jag var 15 år när vi började prata om det. Så det var väl den första känslan. Sen över tid så fanns det ju där och jag var... Ja, Liam Brady som ringde och pratade med min pappa och sedermera när vi åkte över och träffade dem och innan vi hade tagit något beslut var jag liksom, ja men tänk på det, känn på det och så hörs vi av igen. Så växte det fram en känsla av att fan, det här är en chans jag måste ta. Och jag, alltså min känsla när jag åkte, jag kommer ihåg att jag pratade med mina föräldrar, en av de sista sakerna jag sa till mamma och pappa att alltså, jag ska inte in i någon fängelse, funkar inte så kommer jag hem. Och ibland läser man ju också om folk som har kommit hem och det liksom stämplas som någon form av misslyckande. Och det där tycker jag, det är farligt och det är fel. Men åker man iväg och det funkar jättebra, fantastiskt. Funkar det inte så, om man flyttar hem efter ett halvår eller år eller två år. Jag menar, förhoppningsvis har du en bättre fotbollsspelare och har fått något med dig som människa. Så att, jag vet inte, jag tycker det ska stämplas så himla mycket. Att rätt, fel och misslyckande, lyckande. Jag gillar inte det. Jag tycker mer att varje situation är... Måste tas för vad den är och sen får man göra ett beslut.
Vad var viktigast för att hänga i år efter år?
Alltså första 6 månaderna var riktigt jobbiga, det måste jag säga. Just det här, alltså, jag tror 16 år, jag är vuxen. Men man var ju långt ifrån vuxen. Alltså det insåg man snabbt, man stod med en resväska i... Och knacka på ett lite krasst, det låter allvarligt, så var det inte, jag har varit väl omhandertagen. Men man skulle in i en familj och bo där, vilket jag är så otroligt tacksam över. Att man fick den hjälpen.
Har du fått någon kontakt med din familj?
Inte mycket nu, tyvärr faktiskt. Jag hoppas definitivt att jag kommer ha mer kontakt i framtiden. För jag menar, alltså utan det hade det inte funkat om jag hade bott i någon lägenhet själv. Liksom. Det hade aldrig gått i den åldern, utan... Jag bodde 2 år i en familj tills jag fyllde 18. Då kände jag mig redo liksom, att flytta till egen lägenhet. Och då var det var ganska tufft steg igen. Liksom. Men första halvåret var jobbigt. Jag det har sagt intervju förr. Jag ringde farsan ofta på kvällarna och liksom, jag grät och var ledsen och tyckte det var jobbigt och längta hem. Och jag vet, jag sa till honom också att ja, men kan vi inte höra om jag kan bli utlånad tillbaka till IFK Eskilstuna? Liksom, och vad det nu hade hjälpt. Men ja... Och pappa stöttade alltid och mamma också. Liksom, självklart vill du komma hem så fixar vi det, inga problem. Men se hur det känns imorgon när du vaknar. Och liksom, när man vaknade på morgonen så var det en ny dag. Man fick åka in och träna och det kändes bättre. Sen gick tiden. Liksom, efter ett halvår så kändes det bättre och bättre. Och vips, 16 år, nästan 16 år senare är man kvar.
Hur många av dem som tillhör din årsgrupp är kvar i elitfotbollen? Har du koll på det?
Jag tror jag har ganska bra koll. Just min, man var alltid 2 åldersgrupper som höll ihop. Men just min åldersgrupp, av de jag hängde ihop med i akademin där första 2 åren, så ingen i England. Ingen i England, vad jag vet. En kille, han var ju 1 år eller mig, Stephen Bradley, en irländsk kille jag umgicks med som var väldigt, väldigt talangfull. Han har förstått att tränare i irländska ligan nu.
Men ni inser ändå vilket lotteri. Jag menar, hur många de tar dit folk från i princip hela världen. Och du är ensam kvar.
Och jag kommer ihåg, och det kommer jag aldrig att glömma, de här... Jag menar, när jag flyttade över så hade jag ett fyraårsavtal. Så jag hade ju mitt avtal och hade en period på mig att vara där och ha chansen att visa någonting. Många av de engelska spelarna också. För mitt första år så var man ju liksom YTS, som det heter, men en form av apprenticeship eller vad man ska kalla det.
Tills du fyller
17. Youth
training scheme, tror jag det står för.
Okej, ja. Där vet du bättre än mig. Men jag vet, det var ju en speciell dag på säsongen när man skulle gå in till Academy Director, alltså Liam Brady, och när de hade tagit ett beslut om du får nytt kontrakt, om det är ett år, två år, eller om du... Och det menar, jag kommer ihåg de här killarna, de satt och väntade, och det var deras tur liksom att gå in och kom ut, och många var ju såklart förkrossade, och inte så många, men några som fick förlängt var ju överlyckliga liksom. Så att, nej, det var tufft. Många följer på vägen såklart.
Hur ofta reflekterade du över det nålsögat, eller förstod du inte att det var ett nålsögat?
Nej, då tror jag inte. Jag förstod ju den situationen, men jag var för ung för att reflektera över det och liksom se den större bilden, tror jag. Man var så upptagen i sin egen lilla värld där och då, och vad man försökte göra, och det var tillräckligt stort ändå liksom, tyckte man. Utan det är väl mer ju äldre man har blivit, och just man får de här frågorna liksom. Man börjar prata om någon gammal spelare och vad har hänt med han, och liksom, har inte med fotbollen att göra, eller, och då börjar man tänka hur otroligt många man har spelat med, och inte bara det, även när man sen har kommit upp i A-lagen och spelat, alltså man har ju spelat fotboll med så många olika spelare, och majoriteten kan ju absolut inte nämna vart eller om de spelar fotboll idag.
Hur nära var kontakten med Arsène Wenger och de unga spelarna som kom upp?
Ja, men alltså, i början var det inte det. Det var inte speciellt nära. Jag vet, när jag var över och hälsade på med mamma och pappa, så var vi satt inne på kontoret, men det var innan jag hade skrivit på med Liam Brady. Och så sa han någonting, vänta, jag ska kolla om någon var, vi fattar inte riktigt. Så kom han tillbaka efter en kvart eller någonting, med just det, med Wenger och vet, en annan, och farsan och morsan. Man var ju helt så där, vad fan är det här? Och jag vet, pappa brukar alltid berätta det. Han sa... Ja, han pratade mest med pappa liksom, vad tänker ni? Vi vet inte riktigt, vi funderar, lite osäkra. Vad är det att fundera på? Vad han ser ut? Vi har 1000 spelare varje dag som skulle hugga av en arm för att komma hit. Och det var ju liksom såklart han sa. Det var ena sidan av det hela, och vi stod väl lite på andra sidan. Men på andra sidan var det väl ett... det uttrycket fanns nog ändå med liksom. Det tror jag, det satte sina spår. Sen var det väl inte så tajt förrän man... fick liksom börja träna med laget, och då fick man lite mer kontakt med honom.
Hur var relationen med Fredrik Ljungberg, som var stor stjärna då? Hade man någon relation överhuvudtaget eftersom man var landsmän? Det tror man ju lätt.
Ja, jo, alltså det är klart. Jo, men det är klart att det var likadant nu när de unga svenska killarna som är här. Det är klart man snackar, man kollar läget, och så blir det ju. Man är från samma land och pratar samma språk. Och det var likadant där. Jag kommer ihåg ganska snabbt efter jag hade kommit dit, så kom han och satte sig och käkade lunch med mig liksom på träningsanläggningen. Och jag bara, för en annan, det var ju hur häftigt, hur stort som helst. Och jag vet, och det har jag också sagt många gånger i intervjuer, hans första tips till mig när det gällde fotbollen, det var, han sa, nu är du i England, då när du är motlägg, då sätter du upp sulan. Du går inte in med vristen här. Jag ser till att, det är liksom så här små saker. En rolig sak som man aldrig kommer att glömma, men också en väldigt sann sak.
Och när du liksom närmade dig A-laget, kände du att du hade en möjlighet?
Ja, alltså jag kände
det var ju ändå ett av liksom Europas bästa lag.
Alltså under den perioden var det ju, alltså laget med The Invincibles och laget som var då, fantastiskt alltså. Vilket lag, och när man fick vara med och träna där, så alltså man lärde sig så mycket, och det är så otroligt tacksam över. Jag kände aldrig att jag riktigt reflekterade så himla mycket. Jag tror jag var så himla upptagen i min lilla värld och vad jag var. Och liksom, det var så häftigt att få träna med laget. Och man fick vara med och lira matchen. Och liksom, man var med på bänken och hela den biten. Det är klart att jag då började känna att här får jag vara med lite grann. Samtidigt så var jag liksom aldrig så nära att jag fick ju spela om det var liksom, eller vara med när det var skador och hela den biten. Och det var för sig inte så illa när man tänker på vilket lag de hade. Någon gång så här i efterhand har man ju reflekterat lite över att det var ju fantastiskt att ha fått vart i Arsenal under den perioden med det laget de hade. Samtidigt så någon gång har man känt sig också, fan, man skulle ha varit där några år senare. Då hade det varit betydligt lättare att få spela med.
Vad kände du att du saknade det då för att kliva in? Eller var det liksom för att det var världsspelare på nästan alla?
Ja, det var väl den allra största anledningen. Jag vet, jag satt och pratade med ursäkta, med Wenger på hans kontor en gång, och jag just om, jag frågade hur han såg på min situation och vad jag behövde göra och hela den biten. Och han sa, han sa till mig att han tyckte att jag hade alla grundbitarna för att lyckas och göra det bra. Det han kände var att jag var tvungen att bli snabbare. Då menar han inte speeden, alltså springa snabbare, utan i huvudet. Det är det du måste utveckla. Gör saker snabbare i tanken. Och det där satte sig såklart. Det är något man har jobbat på väldigt, väldigt mycket. Liksom att få ett snabbare spelsinne. Veta vad som händer. Och...
Hur jobbar man på det?
Nej, men just i träning, att det tycker jag man kan göra, att hela tiden, det är så lätt att gå ut i träning och liksom, nu är det passningsspel liksom. Då står man och slår bollen och man tänker inte så mycket på vad som är runt sig. Och det var väl något speciellt i början där jag gjorde väldigt mycket på och var med huvudet, titta sig omkring väldigt mycket. Så att man, jag menar på att när du får bollen ska du veta vad du gör med den. Inte behöva ta emot den och sen se, vad ska jag göra med bollen? Och det klarar man absolut inte av alla gånger, men det är klart något man har blivit mycket bättre på.
Det blir ändå så att du på något sätt går på lån till Birmingham som väl börjar. Förstår du då att det är liksom, kan nog vara slutet på Arsenal-tiden? Eller?
Ja, fan, det låter inte som jag har tänkt på något i min karriär. Jag tänkte säga, det tänkte jag inte på då heller. Men, nej, men det är klart att det var ett steg. Och jag vet att jag hade haft ett snack, hur ska jag säga, så jag säger rätt, Bastia året innan. Hade kontaktat Arsenal om att låna mig. Och Wenger pratade med mig om det. Och jag frågade vad han tyckte och han tyckte att det snart började bli dags för mig att gå på lån, som nästan alla ungdomar. Man går ju den vägen liksom. Det är så svårt att hoppa rakt in i ett lag och börja spela Premier League.
Ja, det är ju många stora spelare som varit iväg.
Men just där och då så tackade jag nej till det och kände inte att det var rätt. Och sen kom Birmingham året efter och då var Wenger tydlig med att jag tyckte att det här det är rätt läge för det att gå på lån och få spela A-lagsfotboll. Och sen när jag väl hade börjat gjort det så hade jag ett år, alltså nu skrev jag på permanent i januari, men jag hade ju det halvåret och sen ett år kvar på mitt kontrakt med Arsenal. Men det var, alltså det var inte så att de försökte stoppa mig, det ska jag inte påstå, men det fanns inte en chans att jag ville åka tillbaka då. För jag menar, jag fattade ju att jag inte skulle åka tillbaka och liksom, ja, nu ska jag spela startelvan nu och du är en av våra viktigaste spelare, utan... Då handlade det om att jag behövde åka tillbaka och liksom kämpa om att få med på bänken igen och börja om med det igen. Och då hade jag spelat regelbundet fotboll och det gick bra och man kände sig viktig i ett A-lag liksom, att få spela inför stor publik och det betydde saker. Jag hade en tränares förtroende. Och då,
det var Steve liksom, Bruce som var i Birmingham.
Ja, och då var det... Alltså det var bara det som fanns. Jag
kan det finnas något inslag att på något sätt är ett misslyckande att lämna Arsenal för att gå ner i Birmingham som ju var då i Championship? Mm. Att man av det skälet kanske skulle ändå känna att det är bättre att tillhöra Arsenal, eller?
Jag tror att det kan påverka många unga spelare, ja. Att man har det ju väldigt bra i, ja, nu har du det extremt bra i alla Premier League-klubbar, men med faciliteter och hur det blir omhändertagen och jämfört med ligor längre ner, det är klart när det inte alltid är lika dukat för det hela tiden. Så att ibland tror jag, jag vet själv, man kan känna någon gång, han ut och spela A-lagsfotboll, ut. För jag vet själv, det var det absolut bästa som hände mig när jag gick på lån. Nej, jag trodde inte så någon misslyckande. Man har någon gång fått frågan liksom, om man känner, inte bitter, jo men tydligen någon form av bitterhet mot sin tid. Nej, alltså jag är så fruktansvärt tacksam för min tid i Arsenal. Och när det var dags för mig att flytta så var det bara, jag är inte tillräckligt bra för Arsenal just nu. Nu... ska jag gå vidare med min karriär och tack för mig.
När släppte du hoppet och återvända till Arsenal? Om du har släppt det, du kan vara kvar.
Ja, exakt. Det gjorde jag snabbt när jag hade fått börja spela i Birmingham. Vilket jag fick göra i stort sett på en gång. Och det gick bra och de var tydliga med mig att vi skulle vilja köpa loss dig. Då... Ja, jag vill, sa jag liksom. Så då hade jag ju släppt det. Då var jag redo att gå vidare liksom och spela fotboll.
Du spelar ju kontraktet ut i Birmingham, ni vinner ligacupen, men det är ändå ett lite upp och ner helt enkelt. Fanns det någon tvekan att lämna klubben när kontraktet gick ut?
Nej, då var jag väldigt klar med att gå vidare. Absolut. Vi hade haft diskussioner ett par gånger om tidigare när jag var där om att förlänga, att inte förlänga. Men någonstans så tror jag, när mitt kontrakt var ut, jag tror både klubben och jag var väl medvetna om att vi skulle gå skilda vägar.
Det var rätt stökiga ägarförhållande också i klubben.
Ja, tyvärr blev det ju en period där vi hade, alltså West Hams nuvarande ägare, som ändå liksom, man ser tillbaka, var väldigt stabil ägare, visste vad som gällde och det liksom aldrig var de här otroliga svängningarna som det var. Sen kom det in en ägare som lovade allt mellan himmel och jord, och jag kommer aldrig glömma hans första presskonferens där det skulle spenderas det och det. Och det var väl inte jättemycket av det som blev sanning i slutändan.
Nej, han var väl närmast förbrytare?
Ja, alltså jag kan inte exakt hur det där slutade, om han har suttit inne eller om...
Nej, det var pengar som fröses och det var, ja, rättegångar och det var stökigt.
Det var rörigt, ja.
Men när du lämnar Birmingham så är du ju bossmanfall och liksom hett eftertraktad. Hur nära var det att det blev något annat än Sunderland? Och vilka klubbar var det som var inne då?
Ja, hur nära var det? Nej, men vi diskuterade med olika klubbar. Nu ska vi se, när jag lämnade...
Jag tror det var Blackburn.
Ja, Blackburn hade vi. Och det hade vi. Blackburn var närmare, om jag ska vara helt ärlig, januari, året innan mitt kontrakt gick ut. Jag ville lämna då. Och gjorde det tydligt för klubben, kände att jag behövde lämna för min egen karriär. Men det blev inte så. De, i slutändan, det var väldigt nära ett tag, trodde jag i varje fall, att det skulle kunna bli en flytt till Blackburn just då, som också hade fått nya ägare.
Kanske tur att det inte blev det.
Och så här i efterhand så blev det nog ganska bra att det inte blev en flytt dit, ja.
Och under åren i Sunderland, var det funnits förbud då utifrån?
Jag ska försöka tänka tillbaka. Alltså jag är inne på mitt andra kontrakt i Sunderland, 2-3 års perioder kan man säga. Första perioden så var det väl inget större fokus på något annat alls. Liksom jag trivdes bra, det ser jag trivs bra nu med. Alltså det var väl mer när mitt kontrakt höll på att gå ut det året. Där jag blev bossman igen. Om jag hann bli det vet jag inte ens själv. Men jag var på väg att bli det i varje fall. Då var det snack med en del andra klubbar igen. Mina gamla ägare i West Ham. Och även lite mer för första gången snack med utländska klubbar.
Men, i vilka länder då?
Italien. Tyskland. Alltså Italien var just då. Pratade min agent en del med Fiorentina. Jag måste försöka tänka efter nu här.
Du har inte reflekterat alls under karriären.
Vad sa du?
Du har inte reflekterat.
Nej, inte så himla mycket verkar det som. Jo, men det var just Italien var Fiorentina, vilket för det, alltså, det var ett ställe som lockade, ett land med, alltså, vad man säger, det sociala. Men där var det väl andra bitar också, liksom rent ekonomiska bitar som var svårt att jämföra i slutändan när man satt med ett bud från Sunderland och där. Det kom en del bud från, det kom från Dubai, från Saudiarabien. Men där kände jag att, och det visades en del intresse från Ryssland. Tyskland har vi aldrig liksom suttit med ett kontraktsförslag, utan det har väl mer varit intresse. Men jag tror också, när det har kommit till kritan att jag har blivit frågad av min agent, men hur ska vi gå tillbaka med, är du intresserad? Så har det aldrig liksom riktigt blivit att jag har sagt ja, utan nej, jag vill vara kvar i England.
Hur ser du på just sådana nya marknader som poppar upp? Jag menar, nu går ju alla, eller väldigt många spelare till Kina. Mm. Och det finns ju, Ryssland var populärt ett tag och USA.
Ja, nej men alltså, vad ska man säga, Kina nu? Jag menar, de räcker ju in och går och handlar mångt och mycket det de vill. Men för mig då, om jag ska säga, när man fick liksom anbud från Saudiarabien och Dubai och till viss mån Ryssland också, så kände jag att nej, jag var absolut inte rätt tid i min karriär. Och i varje fall när du pratar Dubai och Saudiarabien och lämna eliten bakom, alltså bakom sig, för det är ändå vad man gör. Då går du dit av andra anledningar, ekonomiska, och det är klart att det kan vara trevligt att bo i Dubai liksom, men du går inte dit på grund av fotbollskvaliteten på ligan liksom, så är det. Nej, jag har aldrig känt att det riktigt har varit rätt för mig. Det har inte.
Nips it in, it was almost gone by the sun, it is now, and who
När Sunderland förra säsongen lyckades rädda kontraktet i näst sista omgång var det knappast någon ny situation för klubben eller för Sebastian Larsson. Faktum är att laget varit ett lindansargäng under i princip hela hans tid i Sunderland. Och frågan är varför de sovande giganterna i norr, som man ju brukar kalla dem, Sunderland, Newcastle och även i viss mån Middlesbrough, haft så svårt att etablera sig på den övre halvan i Premier League, trots ett enormt intresse och publikstöd.
Sunderland är ju återigen indraget i en bottenstrid, du är van. Är det inte ändå jobbigt att hela tiden bara slåss för sitt liv?
Jo, men det kan det vara. Alltså mentalt är det ju påfrestande. Jag skulle älska ifall vi låg mitt i och inte kanske hade så där fruktansvärt mycket att spela för när det gäller på platser upp eller ner, om man inte behövde oroa sig så mycket för vad som händer efter helgens resultat, vart ligger man, måste matcher. Men det är också det som är charmen med det. Jag menar, såklart en stor del för att vi har haft de avslutningarna vi har haft. Där har blivit väldigt positivt. Och vi har behövt ha några fantastiska avslutningar där vi har gått riktigt, riktigt bra och tagit de poäng som har krävts. Så det är klart att du får en väldigt positiv känsla då. Påfrestande, absolut, det är det. Men det är väl, det finns heller, alltså när du vinner matchen och du har kniven på strupen. Alltså den känslan är oslagbar också.
Hur hanterar man det? Eller hur hanterar du det?
Jag vet inte. Det är svårt att sätta fingrarna på det eller sätta liksom exakt säga vad man gör. Jag tror erfarenhet är en stor del av det, att man har varit med förr. Man liksom är van vid en viss situation, en pressad situation. En annan del sen för mig, jag kan få en helt annan distans till fotbollen när jag kommer hem nu än vad jag fick tidigare i min karriär. Alltså tidigare i min karriär, då var det allt. En förlust förstörde en hel vecka, en seger var man överlycklig en hel vecka. Nu blir jag lika besviken när vi förlorar, men när man kommer hem och till familjen och barnen så får man en helt annan distans till fotbollen, vilket jag tror kan hjälpa väldigt mycket och släppa och gå vidare, för det är ändå det enda man måste göra. Har du dåliga resultat så man kan ju inte ge upp liksom efter en dålig start. Vi kan inte säga, ah, okej, nu är det slut. Vi fick en dålig start. Jag menar, det enda du kan göra är att försöka ta dig ur situationen och då måste man gå vidare.
Hur påverkar det ett spel, känner du? Att det blir liksom det trycket att hela tiden...
Det kan påverka väldigt mycket, absolut. Och där kan man ju känna igen, det är lite det man var inne på tidigare. Om man har spelat i ett lag, ett bättre lag i en om man ska vara ärlig, betydligt sämre liga, så hade du ju säkert kunnat varit med och spelat ett helt annat spel. Det är många situationer här där vi får kriga väldigt hårt, där det bara handlar om resultatet liksom. Ja, så att jag tror definitivt det påverkar spelet, att man inte kanske kan slappna av på samma sätt och få ut riktigt lika mycket. Likaväl som andra gånger kanske man får ut lite mer för att du är tvungen helt enkelt, så att men påverkar det, tror jag att det gör, ja.
Vilket sug känner du efter att vinna titlar? Du har ju vunnit ligacupen då, ja, med Birmingham, men annars är det väl rätt tomt i priset.
Annars är det en finalplats, en förlust med Sunderland mot Manchester City också. Alltså vinna titlar, självklart, jag skulle älska att vinna fler titlar. Ingen tvekan om saken. Men samtidigt får man väl säga att där jag har varit i England i Premier League så är möjligheten att vinna titlar inte så stora. Tittar du idag med... Förut sa man ju the big four, nu är det väl the big six liksom. Det är väldigt sällan en titel hamnar utanför någon av dem. Det händer med Leicester i fjol. Men vad, det kanske händer en gång, jag vet inte. Det dröjer nog 50 år innan någon annan av något annat lag vinner ligan. Eller tills det kommer in någon riktigt rik ägare som bygger upp ett lag igen.
Hur avundsjuk var du just på Leicester? För du kan väl ändå identifiera dig med den?
Ja, men det kan jag absolut. Alltså jag kommer ihåg i slutet av säsongen, jag ville verkligen att Leicester skulle vinna, så jag tror att nästan hela England liksom, förutom det lag de slog sig mot, ville liksom att kom igen, ta det här nu. Och speciellt när det handlade om när Arsenal föll bort och när det var Tottenham som kunde jaga dem, så ville jag definitivt att Leicester skulle vinna. Men självklart fanns det en del av varför var inte det där vi? Varför kunde inte något sånt där ske oss? Absolut, det måste man kunna säga att de tankarna hade man ju också.
Om man ser den här regionen, jag har sedan varit på fotboll som är mer passionerat än i Newcastle eller Sunderland och liknande Man pratar alltid om de här Sleeping Giants. Och, men varför funkar det med Newcastle när Championship med sig visar uppe? Ni har ett makares publik. Vad är det ändå som gör att ni inte får till?
Ja, bra fråga. Hade man haft det definitiva svaret så hade man väl förmodligen styrt klubben nu. Nej, skämt åsido, men nej, det, jag kan bara hålla med det du säger. Det är märkligt att inget lag, speciellt när du tänker på Newcastle och Sunderland, har liksom lyckats etablera sig högre upp i ligan. Newcastle har varit nere, det andra gången de är nere under den ursäkta, under den perioden vi har hållit oss i Premier League nu, även om det har varit på håret några gånger. Men det, vi har ett fantastiskt stöd som du säger. Vi säljer slut varenda bortamatch, hur mycket de än behöver resa, de här fansen, och hemmamatcherna. Jag menar, trots att vi ligger där vi ligger, det är 43, 44, 45 tusen jämt.
Och ja, och de lever ju med.
Ja, nej, men det...
Något år när vi var här och kollade satt en gammal dam i 80 år som bara skrek. Mm. Ja, det var inte de mest välvalda åren om man tänker på. Men jag menar, hennes passion gick ju fram. Ja.
Nej, men det, så är det ju. Det är ju när du träffar folk liksom. Alltså då, när vi vinner matcher, de är så lyckliga så att det finns inte. Och visst, när du förlorar så kan man definitivt få höra det också liksom. Och den känslan förstår man så mycket mer ju längre man har varit här. Och vad det betyder för folk här uppe, ens fotbollslag, och den stolthet de känner för det.
Hur jag svårt tror... är det för dem att rekrytera spelare? Är det så att man hellre vill till London eller Manchester som om man kommer utifrån?
En viss del tror jag det kan vara så, absolut. Sen tror jag det där borde jag ändå, tycker jag, liksom raderas ut mer och mer med tanke på vad vi var inne på tidigare med vad Premier League är idag och det intresset som finns. Men en viss del, det så kan det nog absolut vara. Det är klart att folk, om du har ett val mellan London eller Sunderland, så vet ju folk vad London är. Ja, det kan vara kul att bo där istället för Sunderland kanske, innan man väl har kommit hit och testat det, för det är ett fantastiskt ställe att bo på.
Du gillar det?
Ja, absolut. Jag tror alla som har kommit hit, man har familj och vänner som kommer hit, alltså folk här uppe är, jag vet att jag hörde alltid när jag bodde i London och Birmingham, när jag kände folk här uppe, folk norrut där. Generellt tycker man är mer öppna, mer trevliga, mer varma, och det är definitivt så, det håller jag med.
Sannolikt har också varit i den byten av managers. Vad betyder det?
Nej, det gör det ju inte lättare. Så är det ju. Vi har ju börjat om, alltså, jag vet inte, i stort sett varje år sedan jag kom hit.
Ibland mitt under säsongen.
Ja, absolut. Men någon gång per år har vi i stort sett börjat om. Och det är klart att det påverkar, för att det kommer in en tränare, börja bygga sitt, vill ha vissa spelare, vill inte ha vissa spelare som var där innan. Börjar man bygga och sen ändras det där igen, så alltså spelar omfattningen på spelare, eller flödet på spelare som har kommit och gått här är ju galet. Vi pratade om det någon gång, och några av oss som har varit här en stund. Alltså antalet spelare som har kommit under vår period och lämnat under vår period är ju... Ja, det är otroligt många spelare. Och det är klart att det är svårt att få någon kontinuitet och få något att bygga på. Absolut ingen ursäkt, för i grund och botten är det ju så att när en tränare får gå är det ju för att vi spelare inte har gjort tillräckligt bra.
Om man ser till att man då kan bli placerad i frysboxen, vilket ju händer, hur många gånger har det hänt dig här? Att någon tränare har kommit in och sagt, du är inte med.
Nej, det har väl aldrig egentligen hänt på det sättet. En incident som jag inte har en aning om än så länge, det var Di Canio när han kom. Han var i sig här väldigt, väldigt få matcher. Jag spelade när han kom i slutet av säsongen, startade nästa säsong, spelade hela tiden. Fram till, det spelade egentligen varje minut under honom. Sen hade vi hade Arsenal hemma eller någonting. Där jag var helt säker på dagen innan att jag skulle spela, så kom jag till matchdagen och jag skulle inte spela och hade ingen aning om varför, men så kan det ju vara. Och sen kommer till träningen veckan efter, och så helt plötsligt får jag börja spela back på träningarna, och jag blir skickad med backarna och jag förstår ingenting. Och jag, efter ett tag, ställer från vad som har hänt. Nej, ingenting, sa de bara. Och kommer till fredagen då, West Brom borta, det var hans sista match då, jag är inte med i matchtruppen. Och visste verkligen inte vad som hade hänt. Fick höra via omvägar sen, via den dåvarande sportchefen vi hade, när min agent pratade med honom, att jag tydligen hade haft ett bråk med den fitnesstränaren. Där jag hade stått och svurit åt honom och skulle på honom, och det var därför jag inte var med, vilket var det mest befängda jag har hört i hela mitt liv.
Att du skulle slåss med honom?
Nej, jag vet inte om jag skulle slåss. Alltså, jag hade bråkat med honom. Jag hade stått och skrikit massa svordomar åt honom när han ville att jag skulle värma upp. Vart det kom ifrån, ingen aning. Men som sagt, det var ingen längre period, för den matchen fick han lämna sen. Och sen var jag tillbaka.
Var han den galnaste matchen ni haft?
Det tror jag du vet svaret på. Ja, det var han.
En annan sak som skakar om klubben är ju Adam Johnson, en lagkamrat som ju dömdes till fängelse. Får ni ens prata om det för klubb?
Nej, det kan jag väl inte påstå är så populärt att prata om.
Vad är din bild av det som skedde?
Nej, alltså vad kan jag säga? En tragisk situation för alla inblandade. Jag menar, här pratar vi om... Fotboll är en stor grej, men fotboll är, jag menar, här hamnar man utanför fotbollen. Det här blev rättsliga saker, och det är liksom, ja, då är fotbollen inte viktig liksom. Så det är väl min...
Hur hanterade man det i omklädningsrummet?
Nej, men hur så man hanterar situationer, alltså vi visste ju inte speciellt mycket. Och sen händer saker och ting. Så att, då får man hantera det bäst man kan och gå vidare. Men det var som jag sa, det är väl egentligen vad jag kan säga. Att det var en tragisk situation liksom för alla parter. Och sånt man inte vill ska ske någonstans. Och absolut inte när man själv... liksom är på något sätt närmare en av parterna.
Svensk fotboll släpper ju fram en del talanger. En som fick mycket uppmärksamhet i början, för som du kanske sett närmare, Joel Asoro här i Sunderland. Mm. Vad är din bild av honom?
Ja, för övrigt gjorde han en väldigt bra träning idag. Han tränar med oss idag. Nej, men han har ju haft, alltså han fick en sån otrolig försäsong, Joel. Och han gjorde verkligen så bra ifrån sig som det stod också. Det är klart att jag själv... Det blåses ju upp såklart och blir väldigt... Men det är klart att det blir så intressant. En ny svensk som han fick ju göra Premier League-debut. Var han yngsta svensken någonsin?
Ja, och han är 99. Som Alexander Isak.
Ja, men han fick ju debut i Premier League.
Ja,
han, ja. Så det är klart att det är häftigt. Och det gick verkligen så. Jag menar, försäsongen... Det har varit en väldigt bra period för Joel, för vi med ny tränare, vi hade inte fått in några nya spelare, vi hade väldigt liten trupp och han fick åka med. Han kom ner till Frankrike, där var min, när jag var tillbaka på försäsongen för första gången. Och tog chansen och gjorde det riktigt bra. Jag tror verkligen han, Moyes fick upp ögonen för honom där. Och sen hängde han med ganska och liksom var med och körde ett tag. Och fått åkt hem och gjort det bra i U21 och liksom... fått en väldigt positiv start. Sen här i Sunderland så har han väl varit lite mer tillbaka med U23 nu. Alltså så himla naturligt med någon som är så ung liksom. Det blir ett sånt lyft och det går bra. Sen måste man få andas lite däremellan och måste tillåta honom också att få komma ner och jobba på i lugn och ro för att sen komma tillbaka igen.
Tror du att man är öppnare i England för att släppa fram unga spelare? Om man traditionellt tidigare har varit i Sverige.
Jag har dålig koll på snittålder och sånt där när det gäller debuter i allsvenskan.
Ja, nu finns ju Alexander Isak som talar emot det. Ja. Som ju gjorde tvåsiffrigt antal mål för AIK i sin debut. Så han är lika gammal som Joel.
Ja. Nej, svårt att svara på. Det man kan säga som går emot det är väl att snittåldern i Premier League, alltså för att göra Premier League-debut, går ju uppåt. Har ju definitivt gått uppåt sedan min tid här. Jag vet inte, den ligger väl på en närmare 23 år nu, eller 22, någonting i varje fall. Det var betydligt lägre förr. Så det är väl lite, säger väl emot det resonemanget, men svårt att svara på.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
redan inför EM var jag på gång med en podd med Sebastian Larsson. Men hans bröllop gjorde att EM-förberedelserna blev något ryckiga för honom. Och därmed hamnade podden i kläm. Och det kan man ju förstå. Sedan kom skadan och vi sköt på det hela framåt juletider. När jag väl tar mig till Sunderland var det en rätt avancerad och lång resa. Eftersom det är svårt att flyga till den delen av England. Så är Larsson på mycket gott humör på Sunderlands träningsanläggning. Bjuder på kaffe och tar sig rejält med tid. Och det uppskattar man som journalist när man har rest långt och dessutom vill prata. Har dessutom alltid gillat att prata med Sebastian Larsson eftersom han ofta säger vad han tycker och tänker. Vilket är något som man uppskattar som journalist. Även om han inte är ensam om det så är det alltid ett plus. Och podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg som letar fram arkivbitar och redigerar om lite så att vi får styr på det hela. Och vi kör vidare över helgerna och in på 2017 naturligtvis. Redan är ett par poddar inspelade. Nästa vecka kommer en podd med Peter Wettergren, assisterande förbundskapten i landslaget. Och sedan är det Abu Dhabi som gäller och förhoppningsvis några poddar därifrån. Och återigen, alltid tacksamt med åsikter, tankar och synpunkter. Bäst är olof.lund@tv4.se eller Olof Lund i ett ord på Twitter eller Olof Lund i ett ord på Instagram. Tack för den här veckan.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.